Välkommen till ett gästavsnitt i P1-dokumentär från P1-dokumentär miniserie. Det här är första delen om Alexander. De andra delarna hittar du om du söker på P1-dokumentär miniserie.
Ingen av dem har sett någonting, ingen av dem har gjort någonting och ingen av dem har märkt att två polismän dödades.
Två poliser avrättas på nära håll med ett skott i huvudet. När nazisterna är klara ligger poliserna döda mitt i sommaridyllen, skjutna med sina egna tjänstevapen.
Så står det bara mördade i ett enda ord och så är det en bild på pappa och så är det en bild på Robert.
Över 20 år har gått sedan skotten i Alexander. Snart är gärningsmännen fria. Men hur har det gått för de som var barn och unga vuxna och som tvingades växa upp i skuggan av ett av landets mest brutala brott? Hur har de gjort för att överleva och gå vidare?
Första dagarna så kröp jag under fönstren hemma. På något sätt så ville jag skydda mig hela tiden och inte vara inom skotthåll.
Det här är berättelsen om Sara som då var 11, Björn som var 14 och Pernilla som var 23. Om att ha en pappa som är polis, om att konfrontera sin förövare, men också om hur det är att växa upp som lillebror till en polismördare.
Ja, vad tänker jag nu? Chock till sånt. Att en som ens bror, vad skulle kunna vara med och göra sånt, det är helt ofattbart. Han är så snäll mot oss.
Jag heter Pernilla Wadebäck och du lyssnar på P1-dokumentär miniserie. Första avsnittet, Alexander, min pappa var odödlig.
Den här bilden tycker jag symboliserar min pappa väldigt bra. Han sitter vid vattnet, solen skiner och han håller en bulle i handen. Han tyckte om att simma och dyka, åka båt. Och han älskade fika. Alltså, bullar. Åt mycket bullar. Han drack inget kaffe, han drack saft. Så bulle och saft var alltid med på alla utflykter. Han var i sitt rätta element ute i naturen nära vattnet. Det är pappa. Det är väldigt mycket pappa.
Fotot står inramat framme på en byrå i vardagsrummet. Saras pappa kisar in i kameran där han sitter på en sten vid vattnet.
Ju äldre jag blir desto mer kan jag känna jag kan känna mig närmare honom. Det är lite svårt att förklara men det är en ganska stark känsla. Jag hade velat lära känna honom som vuxen. Och kanske förstått mer av vem han var. På ett sätt som är svårt att förstå när man är barn.
Det är 1999 och Sara Borén är 11 år.
Att pappa var polis var ju superhäftigt. Det var som ett extra skydd runt mig. Det var ju ett trumfkort. För mig så var det bara någonting väldigt positivt att han var polis. Pappa hade jobbat kväll och åkt till något uteställe och där hade det varit bråk. Och så var det någon som hade kastat en flaska som pappa hade fått i huvudet. Och det där kändes så främmande för mig att någon kunde vilja min pappa något ont. Det var aldrig någon tanke jag hade. Min pappa var ju odödlig. Han var min hjälte.
Det är sista veckan i maj. Sara är ute på en åker och spelar fotboll med pappa. Det är fullt med mygg och Sara är på väg att förlora.
Så jag lägger mig ner i gräset. Jag är så arg. Så kommer pappa och säger, nej men det går säkert bättre nu. Och han försöker uppmuntra mig och peppa mig att vi ska liksom fortsätta. Och, ja. Och sen skjutsar han hem mig. Och sen så säger han hej på ett litet tag. Och så ska han åka och jobba. Han sa inte hej då, han sa alltid hej på ett litet tag. Jag vet inte varför, men han sa inte hej då.
Dagen därpå ska Sara på musikläger. Hon är med i Karlsborgs blåsorkester där hon spelar tvärflöjt.
Helst ville jag spela trummor, men det gick inte. Det kunde vi inte göra. Men om man valde något lite mindre instrument kanske. Och då hade vi, pappa spelade tvärflöjt. Så det fanns en flöjt hemma. Så då valde jag tvärflöjt. Så det var hans flöjt jag spelade på.
Sara packar ner pappas tvärflöjt och kliver på bussen. Blåsorkestern ska ända till Danmark och hon ska vara borta i 3 dagar utan mamma och pappa. På lägret övar de med en dansk orkester inför lördagens avslutningskonsert. På fredagskvällen, sista kvällen med gänget, grillar de och har lekar ute i solen. Men det är någonting som inte stämmer.
På den kvällen så ser jag ju min flöjtlärare som får ett telefonsamtal.
Mobilsamtalet är hemifrån Sverige. Det är något som har hänt. Men Saras flöjtlärare håller det hemligt.
Och jag vet att jag möter hans blick. Men sen så försvinner han iväg. Sen fortsätter jag att leka och ha roligt.
–42-årige Olle Borén går på sitt kvällspass på polisstationen i Mjölby klockan 3 den här fredag eftermiddagen. Efter en rånvåg i Östergötland är alla på tårna. Och nu händer det igen. Larmet går om ett väpnat rån mot Östgötabanken i Kisa. 3 rånare flyr i en grön Saab. Saras pappa Olle tar på sin skyddsväst för säkerhets skull när han sätter sig i polisbilen och rullar ut ur Mjölby. Han åker sakta ut med en slingrig smal landsväg mot Kisa som ligger 7 mil bort. Det är hans poliskollega Robert Karlström som kör. De spanar och ställer sig på pass vid Alexander för att kolla upp fordon som kan ha med rånet att göra. De vet inte att en närpolis i Kisa som tagit upp jakten blivit beskjuten. Inte heller att rånarna bytt flyktbil. En vit Toyota kör förbi. De åker efter samtidigt som Olle ringer kommunikationscentralen i Motala och vill att man gör en slagning på bilen. Toyotan kör vingligt. Plötsligt stannar den bara några meter framför polisbilen.
Jag uppfattat som båda kollegorna skriker. Det var bara pang, 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 pang. Sen bryts förbindelsen bara. Jag hör ingenting. Svara, ni skjuter tillbaka, var min tanke när jag satt där vid det här bordet. Svara, ni skjuter tillbaka.
Så jag gick här ute och klippte gräset. Och då får jag se att helikoptern kommer här. Och jag hade hört på radion då att det hade varit ett bankrån nere i Kisa. Jag tänkte, fasen, har det gått häråt? Och då, det var ju på eftermiddagen.
Rolf Nilsson bor mitt i byn med Alexander. Vid den här tiden jobbar han som trafikpolis och känner både Olle och Robert. En granne kommer förbi och säger att det varit skottlossning utanför byn. Rolf slänger sig på cykeln och efter några minuter är han framme vid platsen. Precis efter den blå ortsskylten med Alexander står polisbilen. Bilrutorna är sönderskjutna och på asfalten är det glasplitter och blod. Över 40 skott har avlossats på platsen.
Ambulansen var ju där nu då, så de jobbar ju med dem fortfarande när jag kom fram där då. När jag ser mina kollegor ligga där, då är det precis som man vill hoppa fram och sparka på dem och säga, och jag spår det som en filminspelning. Va? Helt overkligt, man kan ju liksom inte, fattar ju inte vad som hade hänt egentligen.
Bakom polisbilen ligger Robert Karlström på rygg, avrättad med ett skott i pannan. I diket ligger Saras pappa, polisen Olle Borén, på mage. Också han mördad, skjuten på nära håll med sitt eget tjänstevapen. Olle hade en skottskada i knät. Han levde. Men innan rånarna lämnade platsen så avrättades han med ett skott i nacken.
Två poliser sköts i eftermiddags ihjäl under en rånarjakt i Kisa i Östergötland.
Det var strax före klockan 3 som 3 rånare slog till mot Östgötabanken i Kisa. Vid Alexander, ett par mil från Kisa, blev det skottlossning och de båda polismännen sköts till döds på platsen.
11-åriga Sara vaknar upp i Danmark. Det är lördag och dags för den stora avslutningskonserten.
Och då möter min flöjtlärare mig vid bussen precis när jag lägger in min väska. Och jag håller fortfarande min kudde i handen, för jag tänkte att jag ska lägga den i bussen och ha med den på sätet. När han säger, men Sara, kan du följa med här? Varför då? Har jag gjort någonting fel? Tänker jag ju då.
Hon kramar sin kudde när hon följer med in på skolan genom en lång korridor. I ett rum sitter de andra musiklärarna runt ett bord. Och nu får hon veta.
Och det är helt overkligt. Min pappa, han var ju starkast och han var ju odödlig. Och han... Hur kan han vara död? Och jag känner mig så ensam. Och jag gråter så mycket. Jag gråter högt. Och jag är så ledsen. Och sen får jag prata med mamma i telefon. Det som jag minns att jag säger till henne är att jag vill hem, jag vill bara åka hem. Och mamma försöker förklara att det går inte.
Sara måste ta bussen och färjan hem med de andra. Hon måste vänta till efter konserten. Timmarna går, sen börjar hemresan. Hon sjunker ner i sätet och försöker hålla ihop. Bussen rullar på färjan.
Bland det första jag ser när jag kliver på båten är 2 löpsedlar. Så står det bara mördade i ett enda ord. Det är bara det som är. Och så är det en bild på pappa och så är det en bild på Robert. Det var en väldigt overklig känsla. Och när jag väl kommer hem till mamma, som är det enda som jag velat komma hem till, då är jag bara så trött. Hon står på garageuppfarten för att möta mig, men jag går bara förbi henne. Här är ju söndagen 30 maj 99. Hej.
11-åriga Sara har skrivit i sin dagbok.
Jag orkar nog inte skriva så mycket idag, för pappa är död. Han blev skjuten av några bankrånare i fredags eftermiddag. Jag fick inte reda på det förrän igår, bara för att jag var i Danmark med musikskolan. Hej då. Jag tror att det har påverkat mycket att jag inte var tillsammans med min mamma och min syster. Att vi inte fick beskedet vid samma tillfälle. Det kändes som att vi var på helt olika liksom våglängd när jag kom hem. Min mamma och min syster, de hade ju helt brutit ihop. Var jätteledsna. Och jag hade stängt av så mycket. Jag kände inte alls särskilt mycket.
Det som börjat som en rånarjakt är nu en jakt på 3 polismördare. I hela Östergötland och Småland upprättas vägspärrar och insatsstyrkan kallas in. Flera 100 poliser deltar i jakten på de som mördat 2 kollegor.
Ja, från Stockholm har vi begärt nu att den nationella insatsstyrkan ska komma och stödja oss.
Man fortsätter med oförtruten styrka. Omkring 100 polismän arbetar och dessutom ska helikoptrar fortsätta att patrullera i det.
Ja, polisen tycks nu beroende av tips från allmänheten. De tips som...
Redan samma dag grips en av gärningsmännen.
Ja, en av de 3 rånarna har alltså gripits av polisen. Han lämpades av utanför vårdcentralen i Boxholm av sina kumpaner, skottskadad, och fick forslas vidare med ambulans till sjukhuset i Linköping där polisen just nu förhör honom.
Det är Andreas Axelsson. 3 dagar senare grips Jackie Arklöv av polisens spanare i Tyresö. Och snart får man upp spåret efter Tony Olsson. Han är i Costa Rica och utlämnas till svensk polis. Tre polismördare är nu gripna. De är nazister som bildat en cell där kampen mot fienden, staten, ska finansieras med rånarpengar. I Kisa får de med sig 2,6 miljoner. Axelsson är tidigare ostraffad men känd i nazistkretsar i Småland. Arklöv har varit legosoldat i forna Jugoslavien där han begått grymma krigsbrott. Och Olsson som varit med i den omdiskuterade teaterpjäsen 7-3. Han sitter på Österåkeranstalten. Den här helgen hade han fått permission.
Morden på de två poliserna i Östergötland kommer att få konsekvenser för framtidens kriminalvård, det sa justitieminister Laila Freivalds i en intervju i Ekot igår.
Det som behövs och som det pågår sedan lång tid tillbaka, det är att...
Det jag minns är ju att det är nyheter på hela tiden. Det blir som en del av vardagen. När en nyhetssändning var slut så byttes det över till nästa. När jag hörde pappas namn så var det som att han dog igen. Och igen. Och igen. Det var som att återuppleva det varje gång. Att få ett dödsbesked varje dag i flera veckor i sträck. Samtidigt som jag inte kunde förstå för mig själv att han faktiskt var död. Så när jag skulle börja gå tillbaka till skolan, om det var efter sommarlovet då kanske, så vet jag att jag bad mamma säga till min lärare att jag inte ville att någon skulle prata om det. Att inte höra polismorden i Alexander, att inte höra... Alltså, jag ville vara någonstans där det var som vanligt. Och i början så var det var så skönt. Det var som en sån fristad att få komma någonstans där det inte fanns. Sen efter ett tag så blev det ju lite tvärtom då. Att det blev konstigt istället. Mina kompisar kanske hade frågor, men de vågade ju absolut inte ställa någonting om de hade fått höra att jag absolut inte ville prata om det. Och då visste jag ju heller inte hur jag skulle börja prata om det. Så det blev jättekonstigt.
Rättegången hålls i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt under tung bevakning och ett hav av journalister. Ingen av de tre åtalade vill berätta vad som hände i Alexander. Chefsåklagare Lisbeth Johansson.
Endast ett avseende är Axelsson, Olsson och Arklöv helt överens när det gäller Alexander. Och det är att ingen av dem har sett någonting, ingen av dem har gjort någonting och ingen av dem har märkt att två polismän dödades.
Sara är med ett par dagar under förhandlingen i hovrätten. Hon har precis hunnit fylla 12.
Och jag ville nog se dem bara i verkligheten. En nyfikenhet på något sätt.
Så ja, alla på plats.
När man är där så är det som att man bara har lämnat alla känslor utanför dörren. Jag kommer ihåg att jag tänkte att jag önskade att jag hade en studsboll. Som jag bara hade velat slänga iväg i det där rummet bara för att det skulle bryta det här. Det blir så statiskt. Spräcka bubblan på något sätt. Men det gjorde jag ju inte.
Jag har inte avlossat ett enda skott där. Jag har allra minst dödat någon där.
Det är Tony Olsson som uppmanar att stanna bilen. Det är då han reser sig och säger att jag skjuter. Och skjuter rakt mot polisbilen.
Det är ju uppenbart att åtminstone två personer ljuger.
Bara någon meter ifrån mig så sitter de personerna som är ansvariga för att min pappa inte lever längre. Nej, det var en overklig känsla. De sitter ju med ryggen mot oss, men jag uppfattar dem som ganska oberörda. Eller det är det de vill förmedla i alla fall, så det blir ganska blankt. De är med där, fast medverkar liksom inte riktigt. Lite på samma sätt som jag kanske.
Då ska vi direkt över till Göta hovrätt för att få höra hur domen lyder i målet om polismorden i Alexander och bankrånet i Kisa.
Ja, Göta hovrätt säger sin dom som jag precis fått i handen här att alla de tre huvudtalare, Andreas Axelsson, Jack Arklöv och Tony Olsson, döms till livstidsfängelse även om man inte kan säga vem eller vilka som avlossat de direkt dödande skotten.
Det var mycket frågor i huvudet, att men hur kunde det sluta med att pappa och Robert ligger döda på en väg. Och ingen vet hur det gick till. Det blev aldrig liksom helt avslutat. Men efter ett tag så blir man ju... att man accepterar det på något sätt. Att nej, man kommer aldrig få alla svar.
Det var unikt egentligen att två poliser varit ihjälskjutna på det sättet som de blev här. I stort sett avrättade alltså.
För Rolf Nilsson och för hans kollegor ute i landet blev skotten i Alexander den 28 maj 1999 något som präglade hela poliskåren och de fick ett helt nytt säkerhetstänk. Och byn Alexander där han bor blev en del av svensk kriminalhistoria. Nu 21 år senare är det fortfarande många som stannar till vid mordplatsen där det finns två minnesstenar.
Alexander var ju på allas karta, va? Och de frågade varifrån är du? Då sa jag hellre att jag var från Boxholm. För sa jag att jag var från Alexander, då fick jag ju 10 frågor till. Men det är mycket bilar som stannar till där. Jag åker förbi där varje dag ett par gånger om dagen. Så att det är ju anammat av folk och de stannar till och tittar där nere.
Här står det ett kort med varmt deltagande. Det är aldrig glömda står det. Det brukar inte finnas någonting.
Sara Borén Gedebäck är 32 år idag. Hon bor bara några mil från Alexander, brottsplatsen där hennes pappa och kollegan Robert Karlström brutalt avrättades. Kortet vid minnesstenen är från poliser i Uddevalla och Trollhättan och bredvid ligger två svarta armband med ett blått streck i mitten. Thin Blue Line, en symbol för poliser som förolyckats i tjänsten.
Det här är ju nästan som en gravplats också. Det är samma sak där, att det är någonting som är väldigt privat för oss, delas av allmänheten. Oftast tycker jag att det är fint. Hedersamt. Betydelsefullt. För vad de gjorde.
Sara pekar och visar brottsplatsen.
Som jag minns så stod polisbilen här ungefär. Och sen så låg Robert här och precis bakom. Och pappa här borta. I diket. Det känns så fruktansvärt onödigt att de väljer att faktiskt avrätta pappa och Robert. Att det blev så viktigt för dem att förinta dem.
Det är en mordplats, men Sara har gjort det här till en fin plats så hon klarar att åka hit. Nu är det maj och björkarna har slagit ut och hon har planterat rosor vid minnesstenen.
Även om det är en väldigt tragisk plats så är det ändå fin. Och det är ju också den sista platsen min pappa var på. De här träden, det här vattnet, den här vägen, det är det sista min pappa ser. Jag känner mig ju närmare honom. Jag kan se samma sak, även om det har förändrats. Men det här är så definitivt.
I nästa avsnitt, brottsoffren fortsätter söka efter svar.
Så valde jag att träffa en av de här gärningsmännen för att jag kände att jag hade frågor som jag ville ställa direkt och få riktiga svar.
Och allt tar en helt ny vändning när en polismördare väljer att erkänna.
Han verkar ganska spänd, måste jag säga. Han hade absolut inte tänkt att berätta något vad de andra hade gjort. Men han skulle ta sin del i alla fall.
De tre gärningsmännen har valt att inte medverka i P1-dokumentär miniserie. Det här var ett program från Sveriges Radios dokumentärredaktion. Producent var Magnus Arvidsson och jag heter Pernilla Vadebäck. Alla våra program hittar du i appen Sveriges Radio Play.